du verkligen manifestera din egen förmåga, vad du kan och vad du vill. Vi ber här i ditt namn. Amen. Tack gänget så mycket. Hörrni, jag undrar om jag var 21 år när förra gången predikade över det här temat. Jag började säga mitt arkiv, men jag upptäckte att registret tog slut 2013. Och får se. Andlig krigsföring, jag vet inte vad det säger er. Jag känner på mig att några äldre syskon säger amen i sitt hjärta i alla fall när man hör det, för det är ju någonting man är van med när man växte upp, och det här är viktigt, och det är viktigt. Och det är så pass viktigt att dela upp dagens predikan i två delar. Det börjar idag och fortsätter någon gång efter sommarkonferensen. Om inte Jesus har kommit tillbaka, tänker så mycket man jobbar med den, så tyder det på att han kanske kommer. Hoppas inte före, men kanske mitt i. Men om inte han har kommit tillbaka, så kommer del två sedan i juli månad någon gång. Vi har en välkänd för många av er inlednings, några verser där från Efesierbrevet 6, 10 framåt. Till sist, vi är starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är lite sådär, nästan så kunde man ha en sådär synopsis i någon skräckfilm, vad som filmen handlar om. Att vi kämpar inte mot kött och blod, och det är furstar, det är makter, det är världshärskar. Det låter nästan lite deprimerande. Men det är inte deprimerande. Men jag tänker så här, om ni orkar några minuter idag, koncentrera era små, tänkte säga sömniga öron, det tror jag inte att ni är. Men jag tänker så här, att som pastor och predikant och lite allmänt teologiskt intresserad, så har det funnits en sak för mig, och jag tjatar ibland om det här i församlingen, som alltid varit väldigt nära mitt hjärta. Och det är viktigt att predika hela Guds ord. Du flikar inte bara Johannes 3 eller Uppenbarelseboken 21 eller Första Mosebok 12, utan vi predikar från Första Mosebok 1 ända till sista versen, amen, jag kommer snart. Som Jesus säger till sist, man funderar, vad betyder det snart? Men vi predikar inte alltså utvalda delar, utan vi predikar hela Guds ord. Och faktum är att den andliga dimensionen har en överraskande stor procent av Guds ord, om man riktigt sätter sig in i det. En del funderar att den andliga dimensionen hoppar in i Nya Testamentet, men om vi riktigt läser Gamla Testamentet och kapitel 3 där i Första Mosebok, så den fanns redan med där då. Ormen i lustgården. För vi tror att när vi predikar hela Guds ord, så får vi en förkunnelse, en lära som heter uppbyggelse, befrielse, tröst, förmaning, omvändelse, frälsning, vägledning och så vidare. Och jag har funnit ibland när man diskuterar med vänner och ovänner och fiender och allierade att det är inte alltid så jättepopulärt att tala över andlig krigsföring. Det låter lite så jobbigt. Det kan hända att det är just ditt favoritämne. Men min känsla ibland är att det är inte så vanligt 2023 att det predikas över det. Jag menar, om det är 20 år sedan jag senast talade om det, så tyder det på att det ska kunna kanske tas upp lite mer frekvent än vad i alla fall jag har gjort då. För på ett sätt är det lite märkligt att man predikar det lite sparsamt. För det sista slutligen är en av de absolut vanligaste aktiviteterna som Jesus höll på med. Han höll på med lite exorcism, så det så fint heter. Han var i kontakt med den här andliga världen lite hela tiden. Men är det inte egentligen en andlig krigsföring som vi håller på med egentligen varje vecka? Varför ber vi? Varför är vi här på tisdag kvällarna och ibland suckar vi, ibland stönar vi, ibland hoppar vi, ibland studsar vi? För egentligen när vi ber, så då på något sätt då går vi in i en andligt krigstillstånd. Och egentligen är vi det hela tiden, men egentligen blir vi lite mer aggressiva, offensiva när vi knäpper våra händer och vi både proklamerar Guds ord, och vi proklamerar en del böner till höger och vänster. För det är svårt att undgå när jag läser Paulus undervisning och speciellt det här brevet. Han säger också, han börjar ju hela den där radiramsan med att han säger till sist. Har ni läst en sån här deckande läsande församling? Läser någon deckare någon gång? Ingen vågar bekänna det, men Amanda i alla fall. Det är ju inte så oftast, i alla fall min extremt begränsade erfarenhet av deckare. Jag fick en av min moster när jag var tonåring. Den läste jag. Och det är ungefär den jag läst. Men det, i alla fall i den boken, jag måste kanske fråga Amanda efter predikan om det, så de övriga böckerna också. Så det är oftast slutet som man gärna vill läsa. Eller hur? Man hoppar inte över slutet. Och det också tänker jag också när Paulus till sist säger någonting så han sparar kanske det absolut viktigaste han vill säga. Han vill på något sätt få ut sina fina poänger här. Så låt oss nu se bara snabbt. Det är som sagt del 1, jag ska inte tror jag hålla på så länge idag kring det. Men jag har tre poänger jag skulle lyfta fram i den här texten. För det första så bör vi vara starka i Gud och leva i hans mäktiga kraft. Hur många, jag tänkte fråga hur många av er känner att ni är starka i Gud, men på känna den här ödmjuka österbottniska församlingen, ingen skulle räcka upp handen. Men här måste vi se att det är inget tips som Paulus ger, utan det är en förmaning. Han säger, var bli, säger han också. Det är inget, det verkar som att de är lite som du och jag kanske är idag i Sion. Vi kanske inte är starka, men han hälsar till efeserna, bli starka. Vem då? Jo, alla. Vi ska minnas att Efeserbrevet är inte ett så kallat pastoralt brev som Timoteus och Titus och så vidare. Utan det här är ett brev som läses upp inför en hel församling. Det vill säga att de som skulle lyssna till det här, det var hela församlingen. Så det påbudet, det gäller inte en enskild äldstebror i ett hörn. Utan det påbudet var en hel församling. Så det kan ni säga också, det är en hälsning från Gud till hela församlingen. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Hur starka är vi i Herren? Hur stark känner jag mig i Herren? Har jag tagit någon sån där? Alltså jag var med kontoret i Umeå här och var inne i någon sån där prison room som man skulle göra olika uppdrag. Och ett av rummen som jag på något sätt hamnade in i, det var Spider-Man-rummet. Och jag skulle klättra upp för någon vägg och jag har muskelverk ännu efter det där. Och Julia säger till mig, varför får du inte till gymmet någon gång, så behöver du inte ha det efter dina besök i Spider-Man-rummet. Men på samma sätt känner jag ibland att på samma sätt skulle du och jag må bra av lite andlig träning. Få upp våra andliga biceps. Så att du får känna att du är lite starkare i Gud. Så att när du går fram så känner du bara att den som är med mig är större än den som är mot mig. Att när du går fram så känner inte du att du är en svans. Utan du är ett huvud. När du går fram så känner du inte att det är hela motvinden mot dig med gödseltrafik. Utan du är över omständigheterna. Du kan gå fram som en segrande, självsäker kristen. För du ska vara stark i Gud. Hallå? Den här världen behöver mer av människor som känner att de är starka i Gud. Inte starka i dig själv, utan starka i Gud. De har funnit att det finns en kraft i den heliga ande som gör att jag blir frimodig och galen. På ett bra sätt. Och går fram och känner att det här mörka molnet, det här trädet som står i vägen. Jag tar fram den andliga heliga yxan och bara hugger ner det. Hela berget. Så sätter man in en helig dynamit eller holy hand grenade, vad du höll på med i Monty Python förr i tiden. Alltså man tar på något sätt hjälpen och kraften som man bara vet att jag vet att jag vet att jag har i Gud. Inte som jag kan prestera och svettas fram i någon gym där hemma. Utan det går bara i Lords gym. Där Herren beklär mig med kraft från himmelen. För när den heliga ande kommer över dig ska du få vad då? Jo, du ska få kraft. Oj, vad är vi igång idag. Du ska få kraft att bli vittnen. Du ska inte bli försagd och bli hans vittnen. Nej, du ska få kraft. Och vi behöver ha den här dynamisen för att kunna fullfölja uppdraget som vi har från vår Herre Jesus Kristus. Vi ska bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Och många gånger känner vi att det är mest en konkursvarning på vårt andliga konto. För vi känner oss inte starka många gånger. Vårt andliga självförtroende, det är många gånger pekar neråt. Men när jag läser Guds ord så finns det så många löften och sanningar som säger att min rättmätliga plats, den är i Kristus. Där du och jag kan regera som kungar och präster. För det handlar inte om vår kraft, utan den enorma kraften som finns i den heliga ande och i namnet Jesus. Det finns ett mandat från himlen över ditt liv, där du kan gå fram och skaka om i andevärlden så att ljuset får övervinna mörkret. Tänk att du går fram, så går Jesus fram. Som Petrus där på stranden, eller vad han nu gick, och skuggan föll över, eller Paulus. Skuggorna föll över människorna som skulle bli helade. Nu gör man inte så mycket annat än ber om sol. Jag menar, det handlar inte om egentligen vad vi är. Det handlar om vad låter vi han göra i oss. Och ibland så önskar jag be till Jesus, låt oss få resa upp en hel församling med ung som gammal, från 5 år till 95 år, som bara känner att jag blir stark i Gud. För det handlar inte om det yttre, det handlar om vad har Gud gjort i mig. För kraft och verksam med den rättfärdiges bön, den bes med vad då? Jo, med kraft. Och så kom ihåg vårt mandat, vårt arv. Vi är en pingstförsamling född av den heliga ande, en rörelse formad av den heliga ande. Och vi får inte glömma att vår ursprungskälla, det är kraften i den heliga ande. För Paulus sa, bli starka i Herren. Du ska veta att du vet att du vet, när du lägger handen på någon så gör Gud någonting. Vet vem som är med dig. För det finns ett mandat från himlen över ditt liv där du kan gå fram och skaka om andevärlden. Men det finns en frestelse i allt det goda som välfärdssamhället för mig, så jag tycker om det. Jag menar att både frun och dottern i sjukhus, och det var ganska billigt när de var där med hela det paketet som det medförde. Så tacksam är välfärdssamhälle, men samtidigt finns det en frestelse att vi mer och mer förlitar oss på det materiella och på ett system som inte är bottnat enbart i Gud. Och jag tänker på de här kinesiska syskonen som kom över till Europa för ett antal år sedan, cirka 10 år sedan. Och vi i vår vänlighet vill be för dem som levde ganska stor fattigdom där borta just. Att de skulle få det lite bättre ställt. Och de blev så upprörda. Hon sa nej, 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 nej. Vi vill inte ha er västländska kristendom. För de var så rädda att de skulle sluta förlita sig på Guds kraft. Och istället förlita sig på pengar och materialism. Men det är för lätt för oss när vi ber Fader vår. Så inte så att vi varje dag gråter när vi kommer till raden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Men för många miljoner syskon runt omkring i världen är den bön man ber på sina knän inför levande Gud. Herre, hör min bön. Och lite av den här desperationen skulle du och jag behöva lite mer av. Vi inte förlitar oss på lönedagen, utan förlitar oss på Herrens dag. Den stora och fruktansvärda som Joel så positivt uttalar sig om. För det är ändå så att några av de varningar som Jesus är absolut mest hård med, det är dem han uttalar sig om mot dem som har sin trygghet i materialismen och ekonomin. Vi kan inte tjäna två herrar, mammon eller Gud, vi måste välja. Han har ett andra liknelser också med både någon som har sina förrådshus och så vidare. Och det är kamels öga också svårare för en rik att komma in i himlen än för en kamel att komma in i nålsögat. Ni vet den här bilden av malet kött. Att det är på något sätt varning, det finns varningsord från Herren och från himlen som gäller oss i västerländska länderna speciellt mycket. Och det varningen ligger inte att vi ska varnas för pengar. Jag menar att Salomo hade 666 talenter guld i sitt lager. I någon annan euro det. Så pengarna i sig är inte risken. Eller det är risken, det är inte avguden i sig. Men det är lätt att du och jag frestas att börja tillbe avguden. Och sluta förlita oss på himlen. Och därmed hans kraft bara dräneras från oss. För då vi så lätt får vår trygghet i materialismen och ekonomin så tar det bort så snabbt vårt fokus från Gud. Men också tycker jag att det dränerar bort kraften i Herren. Därför behöver vi omvända oss till honom och bara säga Gud, förlåt mig, mitt hjärta har varit delat. Jag har följt mammons väg. Men nu vill jag komma tillbaka till dig och bli stark i dig och leva i din mäktiga kraft. För jag tror att Gud har en dröm där du och jag ska gå med samma kraft och frimodighet som Petrus hade då han botade den lame mannen. Ni vet den där historien, Apostlagärningarna 4 eller var den finns. Han förväntar sig få någonting. En peng. Och står att Jesus fäste blicken i honom. Och sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger dig, stig upp. Och så blir han helad. Jag är ingen som tror på successionismen som betyder att vi inte tror att heliga ande gör ingenting mer idag än slutar efter aposteln av någon konstig anledning. Och där tror att den heliga ande 2023 vill göra större saker än vad han gjorde på apostlarnas tid. Vi har en stor skörd där ute. Vi har ett stort uppdrag från himlen som går ut på att du och jag med hjälp av den heliga ande ska utföra just det uppdraget. Det finns en kraft hos Gud som är tillgänglig för precis varenda människa. Jag talar med ganska många människor. Jag predikar nu i 24 år. Jag frågar en del människor ibland, varför är du kristen? En ganska bra fråga. Det ska ni fråga folk ibland. Det är ganska, man får ganska roliga och uppmuntrande svar. Men att prata med människor varför de är kristna idag. Så näst inte alla, men ganska många av dem. Så pekar på att en dag fick jag möta Gud. Jag hade ett möte med Gud. Och jag tänker så här, kära församling. Att om det är möten med Gud, övernaturliga möten med Gud. Som räddar människor. Så borde vi ännu mer ropa till honom och be Gud, kom, möt folket. För det är inte genom fina ord, mina ord är inte så fina i alla fall, som vi vinner människor. Det är när de får möten med den heliga ande. Men jag sa ju det, att jag minns inte vem som predikade när jag blev kristen, men jag minns att jag mötte Gud. Låt oss ännu mera öppna upp våra hjärtan för den heliga ande. Att han får rätten att möta folket. Kanske du behöver möta Gud här idag. Jag hoppas att du ska få en sån möjlighet. Så du får ett övernaturligt möte med den levande guden. Så vi som församling och alla församlingar kan bli mer och mer öppna för att ge Gud utrymme att möta människor. För det andra, vad ska jag säga, jobbig rubrik när jag ser på det ur det här perspektivet. Slösa inte bort din tid på det oväsentliga här skriv. Jag tänker då på Jona. Fascinerande bok den där Jona, 4 kapitel. Man slåss ibland om den och ifrågasätter vissa fiskdelar i den. Men jag tror på Guds ord och jag tror på att det som står där händer. Jona, profet. Han var igång redan i kungaboken, där minns inte om det var kapitel 26 någonstans. Men här i den här historien så får han ett uppdrag från Gud. Där Gud kallar honom att få predika till Nineve och Syriens huvudstad, cirka 120 000 invånare, en av de största städerna på jorden under den tiden. Och Herren säger till Jona, stig upp och predika. Och jag menar, skulle Herren säga till dig, få upp och predika till Tammerfors. Jag har inte sett bara säga halleluja så får du iväg med nästa tåg. Du kan ju bli lite nervös. Träffa en av världshärskarna samtidigt och predika omvändelse och säga att Herren kommer att straffa dig. Ja, men det var inte något uppmuntrande budskap han skulle förmedla. Så Jona, han gör som du och jag ska göra. Vi flyr iväg med Vasa Line. Far iväg mot Umeå. Och på då så blir det värsta stormen. Och där ska jag säga en lite halvseriös viktig poäng i början. Eller i mitten. Jag var lite nervös för att det var början. I mitten. När vi inte är lydig Gud. Som herde tycker man inte om att säga jobbiga saker. Men som Herrens tjänare behöver man ibland säga jobbiga saker. När vi inte är lydig Gud. I det han vill att vi ska göra. Så far oftast någon människa runt omkring oss. Kan få lite onödigt stryk på grund av det. Och i det här fallet var det så att Jona hoppade på sjön och det blev värsta stormen. Och de kastade en lott och lotten föll på Jona. Och Jona insåg att det är han som har ställt till med både storm och elände. Och hela båten höll på att gå under och besättningen hade trauma. Så de slänger Jona i sjön. Och då står det att besättningen sen gjorde offer. Och det är en bra sak för det jag kommer ihåg när du är bort dig någon gång och inte är lydig Herren. Att Herren kan alltid vända allting till hans fördel. Så fast besättningen höll på att gå under så när han flög i sjön och människan fick inse att det var Herren som är Gud så blev några mer människor fyllda med Guds fruktan och så vidare. Nåväl, Jona i fisken där och har någon diktföreläsning för sig själv där i buken under en 3 dagars tid. Och sen spottar han ut Jona på torra land. Jag ska ta en dejt med Jona i himlen tror jag. Få lite detaljerna klara för mig. Och då Jona i stor frimodighet träder fram till Nineve och predikar omvändelsens budskap. Och vad händer? Hela staden omvänder sig, alltså djuren i säcktyg och aska. Jag menar, vilket syde åt en åsna. Och griseformen. Jag menar, det är ganska intressant syn det också. Och hela staden omvänder sig. Första hedna aposteln var ju Jona. Och vad händer då? Jona blir ännu mer sur än vad var första gången. Så han hade ju förväntat sig eld och sval från himmelen. Och han drar iväg och sitter där sur under någon resinbuske och klagar över livet. Och Herren låter någonting växa upp och så är han nöjd och glad. Och Jona känner att det är party och så dör växten så han sur igen. Och Herren på något sätt har en fin utläggning med Jona där mot slutet. Jag tänker med hela den här Jonas berättelsen, det är lite som du och jag är. Vi vill inte lyda Gud, många av oss i alla fall. Och när Herren säger oss att vi ska göra någonting på sitt sätt så blir vi lite besvikna och ledsna. Jona vill ha sig eld och svavel och det blir väckelse. Jag menar, vad är det för predikant som blir sur över väckelsen? Och så går han och muttrar iväg då det inte har gått som han vill. Jag tänker så, kära vänner, att ibland undrar om inte vi ska göra en större skillnad i den här världen. Och vi fokuserar lite mer på vad Gud har kallat oss till att göra. Och inte slåss mot allt som är runt omkring oss. Paulus sa att vår kamp inte är mot människor, utan mot furstarna. Jag gråter ibland när jag ser debatter. Stridigheter kristna syskon emellan. Och så funderar jag, hur mycket större skillnad skulle vi inte göra om vi tog hand om de fattiga? Besökte ensamstående kvinnor eller män som kämpar, har en vän som kämpar sitt yttersta för tillfälle i cancer. Om vi ska ha någon annan som ska säga att jag vill besöka den där. Personen. Jag vill hjälpa till där. Istället så har man de här debatten och de här inläggen och är inlägg efter inlägg och insändare och utsändare, allt möjligt, håller på där till höger och vänster. Så tänker jag skära någonting om vi skulle fokusera på det viktiga istället och inte slösa bort vår tid på någonting som inte bär en enda frukt någonstans. För varenda människa har en kallelse från Gud. Har du tänkt på det? Du har en kallelse. Inte bara jag och Stefan, hon, Lilan och någon annan som har en kallelse. Alla av oss har en kallelse. Du har någonting som Gud har lagt på ditt liv. Och den saken handlar om att någon annan människa i din närhet ska bli välsignad och komma närmare Gud genom dig. Jag tycker ibland att vi slösar bort våra liv, om jag får vara ärlig. På oväsentligheter. Och som Jakob säger, vi slösar bort till och med våra böner på njutningar. Det sa Jakob och inte jag. Vi får ingenting för att vi ber dåligt. Under många gånger Herren har sagt de orden till mig. Vi strider, vi bygger upp mänskliga imperium och slösar bort, som jag sa, den våra böner. Och jag tror vad Gud ropar efter idag, det är var finns människor som är villiga att följa och lyda honom. Frågan som Josua ställde Israels folk är lika sann som den var då. Josua sa så här: men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen det gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni nu bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Vem vill du tjäna? Vem vill du följa? Vem vill du leva med? Välj idag vem du vill tjäna. Och rikta din blick på det himmelska så du inte slösar bort din tid på oväsentliga. För det tredje och det sista så bör vi också vara medvetna om den andliga verkligheten som vi lever i. Det första som hände Jesus efter han döpt sig och blev bekräftad från himlen, det var att han fick möta djävulen. Jag menar, det var på något sätt en bra dopgåva. Han fastade i 40 dagar, står det. Sen, jag vet inte om det är sarkastiskt skrivet eller om det var bara Matteus som tyckte man skulle skriva så. Sedan blev han hungrig. Jag blev hungrig efter en dag. Men sen frestas han har frestats av det där djävulen i allt möjligt. Vi läser om Daniel. Att när han började be så stod en furste emot honom och var det 21 dagar så länge han bad. Och vi bör minnas att vi slåss inte mot kött och blod utan mot världshärskare här i mörkret. Och vi har inte vapen som är svaga, så är Romarbrevet, utan som är mäktiga. Ja, de förvandlar tankebyggnader. Tänk vad bra. Det är gott att tänka att vara avundsjuk och bitter på någon syster eller broder eller någon kusin eller svärmor. Så kan Herren själv stiga in och bara ta bort de dumma tankarna och placera in i det bättre himmelska modeller. Men jag vill bara snabbt här, innan jag går in för landning, ta med er en av de kanske mest dramatiska skildringen av gott och ont med Jesus som vi har i Markus 5. Jesus har just stilla stormen som är predikad över förra helgen. Och så drar han iväg till andra sidan sjön. Och så möter han en man, naken man, som lever bland gravarna. Och så har han skadat sig själv. De har försökt sätta hårda kedjor på honom. Men han har på något sätt brutit sig loss och härjat på där bland gravarna. Och ingen vågar närma sig honom. Parallelltexten i Matteus och det är två. Men i den här huvudtexten i Markus 5 så är det mest en som det berättas om. Och Jesus dyker upp där med den här mannen. Det står om honom att han hade en oren ande. Att vad har du att göra med mig? Du Gudens högste son, brister den här mannen ut. Och då är det oren anden innan honom som har börjat tala. Har du kommit för att plåga mig i förtid? Och vill man ha bra teologi ibland ska man lyssna på vad de här ska säga, filurerna har att säga. För demonen här eller orena anden säger vad som väntar honom. Den eviga elden. Jesus säger det själv i Matteus 25, att gå bort från er alla som bedriver orättfärdighet till den eld som Herren Gud har förberett för djävulen och hans lakejer. Lite en egen parafrasering där. Så demonerna är nervösa att Herren Jesus stiger fram och ska plåga dem i förtid. Och så har de en liten intressant diskussion, en legion här och det är lite svin där. Och i slutet med att Herren befriar mannen. Och 2000 svin går om intet. Och då tänker jag ibland att hur mycket älskar inte Gud människan? Han hellre räddar en människa istället för 2000 svin. Psalm 8. Vad är en människa? Att du tänker... Människoson, du tänker på en människoson att du tar dig an henne. Så mycket älskar Gud oss att han är villig att göra nästan vad som helst för dig, och det visar han ju genom att han dog för dig. Och i slutet med här, när Jesus befriar mannen, så står det att han återvänder till sitt sinnets bruk, han får kläder på sig, och står det att han med jubel och glädje ropade. Han ville först följa med Jesus, men Jesus sa, få hem du dit och ropa där istället. Så han ropade ut vad Jesus hade gjort med honom. Men jag vill fastna i det där, vilken glädje mannen fick uppleva. Och när Guds rike kommer ner mitt ibland oss, så är alltid glädje en av de största tecknena vi har. Guds rike består inte av mat och dryck, utan av glädje, frid och rättfärdighet i den helige ande. Det finns en glädje som bryter fram när Guds rike får regera och segra över dig och över mig. Över alla människor som vi möter på här och där. Det finns kamper som bara övervinns med bön. Och också striden kan ta ett tag. Jag bad för en av mina vänner i 10 år. När den människan fick möta Gud. Och jag sa till min Julia den morgonen när vi skulle få på någon gemensam resa, jag och min vän. Jag sa, nu idag kommer det att hända någonting. För jag kände min ande som glädje. Att nu kommer det att hända någonting. Och i Kurikka, vi skulle väg till Helsingfors, så upplevde bara en helig ande föll ner över hela bilen. Och man fick se en förvandling från himmelen. Och en glädje som greppar tag om honom och som också greppar tag i mig för 25 år sedan. Och har svårt att släppa greppet om mig. För när Guds rike får segra inom oss så gensvarar allt i anden med glädje. Men som Tommy sa, att vi är ute efter andens frukter, vi ska dö bort från köttets frukter. Men det är väldigt bra att ha de här andens frukterna, för de gör gott med oss. Glädje, frid, rättfärdighet, generositet, gästvänlighet och så vidare och så vidare och så vidare. Vi behöver ibland ta den här striden, som vi också ber och fastar 21 dagar nu för sommarkonferensen. Det är också en andlig strid som vi gör. När vi ber så går vi in i den här striden. När vi ber så går vi in i den platsen där segern redan finns. Kom ihåg det. Det är inte så att vi ska skapa en seger, utan när vi ber så tar vi oss till korset där segern redan är. Men om vi inte ber så är det svårt att ta oss dit många gånger. För segern vinns genom våra böner och genom vår nära relation med Gud. Det ska inte gå som de judiska andeutdrivarna som får ut och sa någonting om Jesus i den som Paulus predikar, så åkte de allihop på stryk. Av med kläderna blev de också. För de kände inte Jesus. Och det bästa, och det ska landa i nu, någon lovsångs trudelut kan komma på scen. Att det bästa andliga vapnet du och jag har är en nära relation med Jesus. Där vi kan höra hans röst. Vi kan gå beklädd i hans kraft. Kanske du aldrig hört Guds röst. Ja, men idag kan vara första gången du får höra Guds röst. Ja, men kan alla höra? Inte vet jag om alla kan höra, men jag hoppas i alla fall. Men en sak vet jag. Alla av oss kan komma närmare Gud. Alla av oss kan ha Guds möten. Alla av oss kan på något sätt komma i förkrosselse inför honom och låta han göra någonting i våra liv. Det är nu bara en enkel och små enkla tankar av en enkel predikant. Att vi behöver bli starkare i Gud. Vi behöver inse vilken enorm makt han har. Jag önskar att vi inte ska slösa bort vår tid för onödigheter. Jag vet, det betyder inte att du ska säga upp ditt jobb nu ikväll. Men kanske du kan korrigera din tanke. Och säga, Herre, jag kanske har gått min egen väg. Jag fokuserar på fel saker. Låt mig få komma närmare dig igen. Låt mig få tända på nytt den här glöden som en gång brann för mig. Jag fick möta dig för första gången för ett antal år sedan eller någon månad sedan. Jag var medveten om att en andlig strid vi alla är inne i. Vi som församling är nu inne i en andlig strid när Gud vill göra stora saker, till exempel om sommarkonferensen. Och nästa gång, som då är efter sommarkonferensen, ska jag tala om de här vapenutrustningen som Paulus ändå beskriver väldigt vackert. Men då önskar jag att du vill möta Gud. Jag har bara en sån enkel bön idag med dig. Du behöver bli stark i Gud och få möta hans mäktiga kraft. Kanske du behöver bli helad, kanske du behöver bli andedöpt. Kanske du behöver bli befriad, du kanske har något beroende som Herren kan bara befria dig ifrån. Du kanske har någon sjukdom som plågar dig. Du kanske har utmaningar där hemma, någon relation, någon ekonomisk sak, någon oro du kämpar med. Du kanske är bitter, du kanske lever i strid med någon människa. En av de mest allvarliga varningarna som Herren ger oss är att vi inte ska vara i strid med någon människa. Vi ska ge upp med den så att vi inte står inför domaren och är stridande åt varsitt håll på domens dag. Kom fram idag och bli mött av Gud. Jag ska bara be att den heliga ande kommer ner i den här atmosfären och gör under och tecken mitt ibland oss. Det vill jag i alla fall. Tack himmelska fader att vi bara får komma inför dig idag. Enkla herre människor, vi är kär herre. Vi behöver bli fyllda av din kraft och din smörjelse. Jag ber herre för syskon som har...